Vart fjärde finländskt barn upplever att den mår psykiskt väldigt dåligt eller ganska dåligt just nu. Vart tredje barn är oroad för att föräldrarna inte ska orka under de undantagsförhållanden som vi nu lever i. Vart fjärde barn upplever också att föräldrarnas stress påverkar stämningen för hela familjen. Bland annat det här kommer fram i en stor enkät som medborgarorganisationen Rädda Barnen har gjort, och den här publicerades i måndags. Över 3000 tonåringar mellan 13 och 17 år har svarat på frågor som Rädda Barnen då har ställt. Det här ska det handla om idag här i Slaget efter 12, och jag heter Maria Nylund. Och med oss här så ska vi ha Max Holm från Rädda Barnen. Du är informatör där, välkommen.
Jo, tack, tack.
Hej. Och så har vi Matilda Vrede-Jäntti. Välkommen.
Hej.
Du är där också. Bra. Och så, du är alltså universitetslektor i socialt arbete vid Helsingfors universitet. Och så har vi Petra Siljakus som är psykolog och familjearbetare i Pargas. Välkommen.
Ja, jag är inte familjearbetare, utan jag jobbar på familjerådgivningen som psykolog.
Absolut, familjerådgivningen skulle jag faktiskt stå här. No, men du jobbar med barn och unga och deras familjer varje dag i alla fall.
Ja.
Det där, jag blir själv riktigt illa till mods då jag tänker på alla de här unga människorna som nu oroar sig för sina familjer och sina föräldrar och ekonomin. Berätta först, Max Holm, om er enkät vid Rädda Barnen. Vem är det som har svarat på den här enkäten, och hur gick det till när ni gjorde den här undersökningen?
Jo, så det här var ju då alltså en enkät som vi bjöd in då alla unga i den här nämnda åldersgruppen att delta i, och det var ju då fritt fram att svara på frågorna på webben. Så den här är ju då en riktgivande enkät, och det var då ett mycket stort uppslag. Vi hade ju då över 3000 unga som svarade, och det var betydligt fler än någonsin tidigare i den här motsvarande enkäten som vi har då hållit på med ett antal år.
Hur representativ skulle du säga att den är? Du sa redan att den är mera riktgivande.
Eftersom det ändå var ett mycket stort antal unga som svarade, och hade vi, så har vi också en relativt jämn fördelning vad gäller då olika bolingsorter i landet och kön och så vidare, som ska säga, starkt riktgivande. Trots att den som, så att säga, inte uppfyller de strikta kraven för att vara då statistiskt signifikant.
Ja, det där, ändå kan man säga att det är väldigt många fler flickor som har svarat. Vad tror du att det beror på?
No, det har nog ofta varit tidigare också i motsvarande fall. Det är lite svårt att ännu i det här skedet, förrän vi har hunnit analysera det här dess mera noga, att svara på varför är det flera flickor. Men i motsvarande, ska vi säga lite beroende på sådana enkäters innehåll och så vidare, så är det nog ofta flickor som omsvarar mera.
No, men på basen av er enkät nu så har ni sammanställt en rapport som alltså publicerades här i måndag. Så vad skulle du själv säga att är det mest uppseendeväckande i den här rapporten?
No, det var ju naturligtvis väntat att den här epidemin har ju då förorsakat en fullständig omvälvning i då barnens vardag. Och särskilt då också när skolorna stängdes. Och den här enkäten utfördes ju då under den tiden som så att säga, skolorna var stängda. Och visst väntar vi oss att barn och unga upplever stora problem. Men det att faktiskt var fjärde svarande, hela 27%, så angav att deras psykiska välbefinnande är dåligt eller väldigt dåligt eller ganska dåligt. Och det här är ju ytterst oroväckande nog.
Jo, det låter inte alls bra. Jag ska ännu fråga dig här en faktafråga, för det här kommer att komma fram här i stor utsträckning i fortsättningen. Alltså, vad räknas som en mindre bemedlad familj enligt er enkät?
No, det var ju här helt fritt fram för de unga som svarar på enkäten att själv då definiera sin familjs ekonomiska situation. Så det här följer ju då naturligtvis inte, ska vi säga, det var statistikcentralen har som då riktlinje vad gäller då inkomstnivå. Men det här är ju då alltså då ungdomarna själva som uppfattade då sin familjens ekonomi som då bara på en viss nivå.
Mm, just det. Okej, nu ska jag varna här för en hel del siffror, men jag ska försöka summera resultaten lite grann så att vi vet vad vi talar om. Ser man på den här enkäten nu då och de svar som har kommit in, så ser man att barn i mindre bemedlade familjer har drabbats hårdare av bland annat den här distansundervisningen och undervisningen och coronaundantagsförhållandena överhuvudtaget. Av de unga som då upplevde att de hörde till en familj med lägre inkomster, så ansåg nästan hälften att familjens uppehälle hade försämrats. Ännu fler, drygt hälften, var oroliga över sin familjs uppehälle. Av alla barn som svarade så sa 37% av barnen att de var oroliga över hur deras vårdnadshavare orkade under undantagsförhållandena. 26% upplevde att vårdnadshavarnas stress påverkade hela familjens stämning. Och när man då ser på barnen från låginkomstfamiljer, så var motsvarande siffror ännu högre. 62% var oroliga över hur deras mamma eller pappa orkade. Och nästan hälften upplevde att mamman eller pappans stress påverkade hela familjens stämning. Och som vi redan har varit inne på, så till och med vart fjärde barn som svarade den här enkäten, så upplevde att det egna psykiska välbefinnande var väldigt dåligt eller ganska dåligt. Dessutom har också barn från de här mindre bemedlade familjerna svarat att det här distansstudierna så har medfört ganska mycket eller väldigt mycket svårigheter. Alltså hälften säger så här. Det finns alla möjliga siffror man kan plocka här. Men vad tänker du, Petra Siljakus, som alltså är psykolog och familjerådgivare i Pargas? Vad tänker du om de här svaren som Rädda Barnen har fått in?
Nå, först vill jag säga att tack för att ni gör den här enkäten. Jag tänker att den är jätteviktig. Tråkigt att över 4 av 5 var flickor. Att vi får faktiskt veta mindre om pojkarna i den här enkäten. Men jag tycker ändå att med så här stort svarsantal så är ni berättigade att lyfta upp sånt som man kanske inte pratar så mycket om, eller inte tillräckligt om i Finland och det här vårt klassamhälle som vi ändå på något vis lever i, och hur coronan då har slagit ut helt. Inte alltså att det är samma virus för alla, utan det här verkningarna syns väldigt olika i olika ekonomiska situationer.
Mm.
Men det är klart att det är jätteoroväckande att unga mår dåligt på det här sättet, och också att de då i viss mån också har svarat att de inte får hjälp i skola eller utanför skolan. Det finns en annan stor enkät som gjordes i Turun yliopist. Det var nästan 50 000 barn som hade svarat där. Det var mera kring skolan. Det var det här Kiva skola tillsammans med Turun yliopist som hade gjort det. Men jag tycker att det är någonting som vi alla finländare, inte bara vi som är yrkesmänniskor, utan också var och en, måste på något vis försöka ta till sig det här och se sig omkring. Att var är de här unga och vad kan vi göra?
Mm. Nu ska vi prata om mera här om en liten stund. Matilda Wrede-Jäntti från Helsingfors universitet. Vad tänker du om de svar som Rädda Barnen har fått?
Viktiga, intressanta. Och som det redan har kommit fram här, förutom det här med barnens beroendeposition. Att barn faktiskt tar in väldigt mycket om det som sker omkring dem och hur deras vardag färgas av framförallt närmiljön. Men förutom det då också fundera kring det här samhällsklimatet. Inte bara den här viktiga frågan om samhällsklasser, utan också den här frågan om hur vi som vuxna klarar av att hantera den här osäkerheten och den här oförutsägbarheten som till exempel en sån här corona medför.
Ja, vad tänker du där?
Min uppfattning är ju den att när vi under de senaste årtiondena faktiskt har sett att ungdomar mår allt sämre psykiskt, framförallt unga flickor, så skulle det förvåna mig om det inte har ett sammanhang just med den här ökade osäkerheten som vi redan har sett, framförallt på arbetsmarknaden, och i och med att arbetslivet kommer att färga av ens möjligheter att leva ett självständigt liv, att försörja sig, att grunda familj och så vidare, så tänker jag att vi har redan haft incentiv som visar att, eller tecken som visar på att hur viktigt det skulle vara att kunna leva med osäkerhet. Och nu förstärks det här ytterligare då via den här coronan, när också föräldrarna märker att plötsligt så kan man kanske inte räkna med att man har en arbetsplats till exempel.
Mm. Men du menar att den här ökade osäkerheten påverkar framförallt flickor då?
Och deras? Jag tror att den påverkar alla. Mm. Men det har tidigare också visat sig att flickor och pojkar reagerar på lite olika sätt i, ska vi kalla det, sådana här stresssituationer. Och att utan att ta ställning till vad som är biologi och vad som är uppfostran, så tenderar flickor också att i sin vardag, åtminstone uppgör de det själv, att inkludera ett visst ansvarstagande och oro för andra. Det handlar inte bara om dem själv, utan om syskon, om föräldrar, om kompisar. Och det kan göra att när vi har ett sådant samhälle som överlag betonar kvinnornas huvudansvar när det gäller omsorgsfrågor, så är det kanske inte så konstigt att det också syns kanske tydligare bland flickorna. Men det här menar jag inte att det i alla avseenden skulle vara lätt att vara en man.
Mm. No, men det som har kommit fram här redan, så var det att barn och unga från mindre bemedlade familjer då, de har upplevt betydligt större problem på många olika sätt när det gäller de här undantagsförhållandena som vi nu lever i. Petra Siljakus, varför blir det så här att barn i familjer med lägre inkomster drabbas hårdare av undantagsförhållanden och ekonomiskt kärvare tider? Hur blir det så?
Ja, en orsak är att de blir mer instängda mellan hemmets fyra väggar, och de här skyddande faktorerna som kommer in från hobbyer och skola i deras värld, så de stängs av. Och kanske också i viss mån liksom det här, alltså skolan så ett stort stöd genom de vuxna som finns där, men också kamraterna, också fast man kanske inte är den mest populära i klassen eller så får man ändå en viss interaktion där. Nu pratar vi då inte om de här som är mobbade, som har upplevt det här som en mycket bra situation. Men ofta blir det ju så att då, du har sämre material kanske, du får inte på samma sätt utprinta saker. Det finns inte en annan dator att gå till om den ena inte fungerar just då. Så det är ju väldigt många plan som det här slår ut ojämnt i en familj. Och sen när väldigt mycket av den så kallade undervisningen kommer att ske vid köksborden, där man då börjar diskutera mer. Och det är ju många barnen som har sagt att de har pratat mer med sina föräldrar under den här tiden. Men de föräldrarna som då på något vis inte har krafter just då, eller är alkoholpåverkade, eller har något andra problem, så de kommer inte att sitta och ge den här kunskapen och förmedla och öppna och skapa mening kring den här situationen tillsammans med sina barn. Inte om det som händer, och inte heller om det, den situationen som barnen då kanske hör genom stängda dörrar. Man kan föreställa sig föräldrarna grälar om någonting, eller någon förälder pratar i telefon med en annan förälder om hur hemskt det är med ekonomin och så här. Att kanske det också har öppnats upp ganska lite för barnen. Att man ofta tänker man så där att vi ska inte belasta barnen med ekonomiprat och så här, och det är föräldrarnas sak att köta. Men att det skulle nog vara jätteviktigt att öppna upp det med de här tonåringarna och förklara hur det är och hur man, vad man har för alternativ och hur man kan ta sig ur det.
Den här Enkäten och rapporten så handlar ju om ganska många olika saker. Det handlar just om den här ekonomin, oron för den, föräldrarnas ork, stressad stämning i familjen, den egna psykiska hälsan och kanske föräldrarnas psykiska hälsa och oro också för hur man ska klara av skolan under sån här distansundervisningsförhållanden. Max Holm, vilka av de här sakerna tycker ni att det är allra viktigast? Vad borde man vara mest oroad för här?
Jag skulle ändå säga att det är den här helheten som man måste se på, att de här enskilda orosmomenten så de kanske då ska vi säga ojämnt spridda, och så i vissa grupper så framträder då kanske en viss oro mer än hos andra, men ska vi säga den stora helheten påvisar ju ändå då att vi har då alla skäl att vara då oroliga över hur barnen och ungar mår för tillfället, och att det då finns starka incentiv och starka skäl att verkligen då ta itu med det här och åtgärda de eventuella problemen.
Ja, det där, nu är det ju ganska frestande att göra vissa jämförelser här mellan den situation vi har idag och de unga som fick uppleva depressionen under den första halvan av 90-talet. Matilda Wrede Jäntti, vad vet man om de som var barn och unga då? Hur har det gått för dem?
Jo, THL har ju alldeles fantastiskt material med såna så kallade kohortstudier. Det är kohort 87 och 97 de har, och där de faktiskt har följt med alla i Finland födda. Det betyder alltså att vi har inte de som har flyttat in till landet, men annars alltså över 50 000, närmare 60 000 barn. Om man vet egentligen allt om dem. Och det visar tyvärr nog att den här ekonomiska depressionen vi hade på 90-talet, precis som det har kommit fram här, den drabbar de som redan från början var mest utsatta. Det är kanske ganska självklart i ett välfärdssamhälle som just precis går in för att rikta stöd och tjänster till de som har en sämre start i livet. När det går ekonomiskt dåligt så börjar landet och kommunerna spara, och då drar man in och drar in just det stödet när brukarna finns bland de mer utsatta. Så vi har sett att det var stora besparingar som gjordes när det gällde till exempel hemvårdsstödet till familjer, men också när det gällde fritidsaktiviteter till ungdomar. Vi har sett att skolklasserna har blivit större, och vi såg ju en otrolig förhöjning i arbetslösheten, men framförallt ungdomar blir ju då faktiskt värst utsatta. Så vi har kunnat se att det har fått följder för ungdomarna. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att man räknar med att det tog ungefär 10 år att mer eller mindre återställa den här balansen. Så alltså det har gått att göra manövrar som har jämnat ut det lite. Och också att se att ungdomar givetvis inte är en homogen grupp. Alltså vi har otroligt stora skillnader mellan de här barnen och ungdomarna. Och att vi kan inte tala om dem som en enda grupp. Beroende på familjesituationen, beroende på var man regionalt bor i landet, så ser vi också stora skillnader. Därtill kommer då den här könsaspekten, där vi ser tydliga skillnader mellan flickor och pojkar. Så ungdomarna och barnen tog skada av den ekonomiska depressionen. Samtidigt som THL då har följt upp den här kohort 97 som då är födda under en mycket gynnsammare period när det har varit tillväxtekonomi. Där ser vi ju att deras behov till exempel av psykiska stödtjänster är högre än det var bland de här kohorten 87. Sen kan man fråga sig, vad handlar om att samhället är mer öppet? Vad handlar om att det är mindre tabubelagt att be om hjälp och att antalet diagnoser och bokstavskombinationer har ökat?
Säg bara.
Jag menar att det är självklart att dåliga tider drabbar. Och tyvärr så drabbar dåliga tider mera utsatta barn och ungdomar. Men vi kan alltså inte säga att spelet är förlorat. Vi kan inte säga att vi har en förlorad generation. Vi kan inte säga att det inte finns någonting att göra. Det finns en hel del att göra. Och vi vet från den här tidigare depressionen till exempel, att de studierna som har gjorts, så säger man att vad man än gör så spara nu inte i stöd till småbarnsfamiljer, dra inte in på skolors och rådgivningens resurser, liksom se till att ungdomarna har fritidsaktiviteter, att det finns eftermiddagsklubbar för barn. Det här visar tidigare studier väldigt tydligt, att på de här punkterna ska vi inte spara. Och min personliga åsikt är den att eftersom det säger sig självt att det kommer att bli otroligt kärvt i kommunerna, så ska vi också tillåta oss att säga att nu öronmärker vi pengar och vi riktar dem till faktiskt de som är allra mest utsatta. Så till exempel en sån tanke om den här allmänna läroplikten som skulle höjas till 18 år, och så tänker jag att det här är kanske nu inte läge att åtminstone satsa stora pengar till många som kunde klara av att betala sina skolböcker själva, när det finns en grupp som kommer att gå miste om alla möjliga former av service som vi desperat behöver.
Rädda Barnen kommer också med rekommendationer. Max Holm, vad skulle ni vilja att man nu gör för att stödja de som behöver stöd allra mest?
Det är ganska klart att det behövs då resurser. Det behövs då både kunskap och kunnande. Att om vi nu har en situation när barnen har återvänt i skolan, så det är ytterst viktigt att skolan är ett, ska vi säga, en viktig länk i det hela. Det är att idén att barn då, ska säga, att man upptäcker problem och också kan, så att säga, få barn in i olika stödformer och så vidare. Så det är också viktigt att det finns kunnande i skolor, i barndagvården, ska vi säga, och i alla olika sammanhang där man då har kontakt med barn att upptäcka de här problemen. Och så är det ju viktigt att vi måste se till att de här tjänsterna ska vara då lättillgängliga och tillräckliga. Och de måste basera sig då på helt de individuella behoven som varje enskilt barn har.
Ja, vilka tjänster tänker du på i första hand?
Allt då från, ska vi säga, elevvården i skolorna och viktiga förebyggande tjänster som då hemtjänsterna för barnfamiljer. Det är, ska vi säga, ett exempel på en viktig tjänstform, en viktig stödform som har då en ganska låg tröskel och som man kan då åstadkomma, ska vi säga, betydande förbättringar i barnens och familjernas situation. Och går vi in för inbesparingar som på 90-talet, så skar man in på just såna, många av de förebyggande tjänsterna, och det kommer nog att ha sina följder på mycket lång sikt.
Vad tänker du, Petra Siljakus, som jobbar på verkstadsgolvet så att säga? Vad tycker du att man borde göra?
Det är nog väldigt mycket det här vad Matilda Max säger, att det att man kan inte tänka sig att man skär från basnivån i kommunen. Därför att det är där som barnen, de har sina uppväxtmiljöer där. Och de här pengarna som behöver sättas så nära de här uppväxtmiljöerna som möjligt. Det vill säga antingen helt direkt till dem i gruppstorlekar eller så vidare. Men det kan också vara genom personalfortbildning eller till de som ska jobba. Och sen hobbymöjligheter. Och det här med att, liksom, psykiatri och familjerådgivning, samtalshjälp, till och med kanske i viss mån kuratorerna. Så man måste liksom ha en... Man måste vara realistisk i sin förväntning att hur mycket kan en skolkurator eller en familjerådgivare sen göra om det finns en så här dagligen nedbrytande ekonomisk realitet i en ung människas vardag.
Här skulle jag kanske kunna tillägga just att på Rädda Barnen så är vi ju, eller inte bara vi utan alla andra instanser också som inkopplade just på barnens välmåga. Så vi alla är ju rädda för att det kommer att bli mycket bråda tider då på hösten. Vad gäller då både förbarnsskyddet och hälsovården, mentalvården. Just då riktar sig till barn och unga. Och trots den hårda pressen så hoppas vi på att systemet på något sätt skulle kunna klara av situationen.
Jag märker här att jag gärna skulle fylla i med full respekt alltså för de här väldigt viktiga professionella insatserna. Så jag märker att jag gärna skulle efterlysa sådana här verkligen lågtröskelservice. där det inte skulle krävas vissa diagnoser och utredningar för att de här barn och ungdomar så småningom skulle få de där tjänsterna, utan där vi skulle försöka nu kunna mobilisera en sån här, vad ska vi säga, gamla goda tidens kollektiva samhälle och insatser där liksom föräldrar och grannar och alla kunde liksom ställa upp, och att det skulle finnas en sån här känslighet och intresse för att pejla in hur barnen har det och det där, och en möjlighet att stanna upp och lyssna på dem och tala med dem utan att man behöver besitta en otrolig expertis. Den expertisen, sen för de som behöver, så ska också finnas. Men jag tänker att nu efterlyser jag definitivt en sån här väldigt vardagsnära miljö där det finns trygga vuxna.
Mm. Det gör mig helt jätteglad att du säger det, Matilde. Jag tänkte just att det måste vara någonting som nu pratar vi här i radio, någonting som liksom öppnar upp till det finska folket, att man får vara den där pinsamma vuxna som stannar vid snabbköpets bänk och säga att hej, hur har det varit nu? Man ser någon barns före detta kompis, lilla syster eller någonting sånt här. Att det behöver inte vara så jättehög tröskel, och man behöver inte alltid tänka att experterna vet bättre. Att vi har så otroligt, vi ska inte underskatta vår egen makt som människa att sprida gott till de här ungdomarna. Och jag tänker att speciellt liksom i vår blick nu när de kommer liksom ut yrvakna till sina skolklasser och ut på gatorna i vårsolens glans och ser sig om mycket tveksamt att vad är det här för samhälle. Så att vi är där och tror på dem. Att vår blick och vad vi säger visar att vi tror att de har en framtid.
Menar du att hur vi talar om framtiden överlag så där vid köksbordet eller någon annanstans? Att
hur
det har
vi
betydelse?
Talar om framtiden överlag, men gärna väldigt specifikt. Och har minnen från 30-40 år tillbaka när någon människa som var äldre än dem och som de hade lite respekt för, eller kanske inte ens hade, men fick respekt för, sa någonting viktigt om dem, hur de ser dem passa in i världen och samhället. Och det här är sånt som människor bär med sig. Vi vet att det har otrolig kraft.
Mm.
Jo, jag skulle faktiskt vilja här uppmuntra det här, säger just precis det. Alltså det att någon säger att du är en sån där, jag känner dig som en sån här som tar tag i saker när det är jobbigt. Som ber om hjälp när det behövs, eller som orkar se positivt på tillvaron. Alltså, det kan vara sådana halva satser rent av, som de här barnen sen bär med sig och plötsligt berättar att liksom, jag trodde aldrig att jag skulle klara någonting. Men sen sa den och den att jag har alltid tänkt att du kommer nog att kirra det här. Eller att det alltså faktiskt inte behöver vara väldigt märkvärdiga saker. Men man behöver inte vara en expert med en titel, och det behöver inte vara en bokad tid och en vit rock, utan medmänsklighet, intresse.
Mm. Och jag skulle säga att här, för det här också, för den här poängen så fanns det ju dock klara belägg också i den här vår enkät och resultaten därifrån. Att om vi frågar då barnen att de behöver mera stöd, tja, det behöver de. Men av vem? Så det var ju då lärare, föräldrar, andra vårdnadshavare, familjemedlemmar, närstående, vänner, ansvarspersoner i fritiden, hobbyverksamheten, coachar och annat. Det är ju alla de här som är viktiga för barnen, och det är de som måste finnas till för barnen. Så det är nog en var som kan vara med och stödja barnen och vara närvarande.
Nu skulle ni säga att det finns ett uppdämt behov av det här just nu då, när det så småningom öppnas upp och man igen får träffa det där folk utanför familjen och så här. Att skulle det vara läge nu då för oss alla att fundera på de här sakerna, att faktiskt lite extra?
Absolut, det finns inte ett uppdämt behov bara hos de unga. Det finns ett uppdämt behov hos alla att få positiv interaktion och lyhört samspel med vänliga blickar.
Nej, men ge nu lite ett konkret exempel.
Fast det är accentuerat, tänker jag nu, i samband med corona. Så det här behovet har redan funnits länge, vågar jag hävda, i det finska samhället. En sån här viss tanke om att man inte ska lägga näsan i blöt och man ska inte blanda sig. Och lite här som vi hörde, bara en sån här pinsam vuxen. Och att det bland ungdomar kan uppfattas på ett helt annat sätt än vi kanske som vuxna ser det. De kan tycka att de bryr inte. De tar inte tag i det. De säger inte ens. De bara hänvisar en till några experter och kön är enormt lång. Och först ska man ju utreda om man ens har den och den diagnosen som man är berättigad till det och det stödet. Vi har långtidsstudier till exempel från USA som så tydligt visar att när man frågar människor, äldre personer, seniorer, vad är det som har räknats i livet? Så då tar det ju upp just precis det. Det är de sociala kontakterna. Det är det att man har blivit sedd. Att någon har brytt sig. Det är det som bär i det långa loppet. Det betyder förstås inte att man bara klarar sig på luft och vatten. Men det här är faktiskt otroligt viktigt. Och det kan vi alla bidra med. Man kan säga till vilken främling som helst som man möter på stan att vilken snygg rock du har. Och man tycker det och menar det. Och det där. Och folk brukar faktiskt bli glada över sånt. Jag menar, istället för att vi har det här liksom på något sätt inbundna och man ska nu inte liksom säga inte ens trevliga saker till folk om man känner inte.
Har du Peter Järmax? Varsågod.
Jag har själv med ett intressant case, ett intressant fall på egen hemgård. Jag bor på en stor gård var det bor flera hundratals familjer och av någon orsak eller annan så finns det massor med barn och vi har nu på gården en helt annan kollektivitet än vi någonsin tidigare har haft på grund av den här coronakrisen. Barnen är ute på gården naturligtvis och föräldrarna också försöker naturligtvis följa den här restriktioner och annat, men alla är närvarande och är till för varann på ett helt annat sätt än tidigare. Jag tror att en stor betydande skillnad från tidigare. Det här är ett exempel på hur viktigt det är att vi har en sån här känsla av att man finns till, man är nära varandra, man är intresserad av varandra.
Hur ska vi hålla fast vid den här? Det här har ju många vittnat om att det finns liksom en större kontakt mellan grannar och så här. Man hjälper varandra, handlar kanske en matkasse eller så till den som behöver. Hur ska vi hålla kvar det här sen när det här så småningom kanske ebbar ut? Själva coronakrisen menar jag. Har ni någon tanke kring det, hur vi ska hålla fast i den här grannkontakten och just det här att blanda sig i? Finns det någon goda tips?
Jag ger dig nog rätt i att jag läser mellan raderna att människans minne är kort. Men samtidigt så tror jag att när man får göra sånt som känns belönande. När man ser hur glad grannfrun blir när man kommer med den här matkassen, så gör man det också gärna. Och då tänker jag att då behöver liksom, man behöver bara försöka påminna sig själv om det här. Att det var roligt att göra det och hoppas på att, och det här är vi kanske inte heller så bra på i det finska samhället, att be om den här hjälpen. Så om vi upprätthåller de här två så... Nej, jag tror inte att det kommer att hålla sig på samma nivå, men jag tror nog att det kan leva vidare då. Nu är det också ett mysterium vad den här coronan, hur den kommer att utveckla sig. Det vet vi ju inte heller.
Nej, precis. Och vi vet inte heller vad det kommer sen att få för ekonomiska konsekvenser heller och vad det då i förlängningen kommer att betyda för barn och unga. Vår tid har dessvärre ticka iväg och vi avslutar den här dagens debatt i slaget efter 12 här. Stort tack till er som var med. Petra Siljakus som är psykolog och familjerådgivare vid Pargas stad. Matilda Vrede-Jäntti från Helsingfors universitet och Max Holm från Rädda barnen. Jag heter Maria Nylund.